Vad säger ni om det här? 220 böcker. En av Sveriges mest lästa utlånade författare. Han har varit sjöman. Han har varit popmanager, PR-man eller manager för The Lee Kings. Kommer ni ihåg dem? Det var LOD, va? The Shanes eller Shanes och Björn Skifs, Slam Creepers. Oj ja. Det är nästan så att Leif som samlar på skivomslag och sånt där, han behöver nog ha en signerad Genberg sen. Alltså själva mannen med det i sin samling. Han har också varit cykelbud, lagerarbetare, tivoliarbetare. Ja, massa jobb här. Dykarskötare, boxerbåtsskeppare utan examen. Och han har alltså skrivit och gett ut över 220 böcker. För min del, alltså när jag var ung, det är ett annat årtusende då, som vi pratar om, så var det, jag kommer mer ihåg Bill och Ben till exempel. Röda små böcker. Det var de mest grabbar som läste dem. Och Walt Slade. Är det något av er grabbar som kommer ihåg Walt Slade? The Lone Ranger. Eller hur, va? Alltså jag kommer ihåg, det stod ofta i början av de där böckerna, stod det pionerna vid Rio Grande viskar hans namn. Eller Halcon. Sånt där är allvar för en 11-åring, ska vi klart för. Det tar på djupet. Jag står ju här vid 45 år senare och kommer ihåg det. Det är illa nog. Men det är så att Kjell Genberg, som är välkommen upp här nu då. Kjell E. Genberg, E. står för Erling. Välkommen.
Tackar.
Det där var för de 220 böckerna.
Ja, det var bra att ni tog det från början. Det kanske inte blir något på slutet.
Men du höll ju inte på med Bill och Ben och det här, utan din hjälte, han heter Ben Hogan.
Ja, Bill och Ben var mina värsta konkurrenter.
Ja, det var det, va? Var någon annan svensk författare som skrev dem, eller?
Nej, jag tror att det var ett gäng i Australien.
Okej. Okay. När ni hör Kjell prata nu så hör ni ju direkt då, född på 40-talet i Hudiksvall.
Hörs det så väl?
När är du född då?
Ja, född 40 precis.
40, ja, precis. Ja.
Fast jag visste inte att det hördes.
Ja, det hörs lite. Det här ledsna Hudik, eller vad heter det?
Ja, numera, sen jag flyttade.
Sen du flyttade, ja. Det är länge sedan det, va? Men alltså 40 000 exemplar i veckan av de här kioskdäckarna.
Nej, var fjärde vecka.
Ja, lurar det hela tiden här.
Ja, det gör det.
Det var en gång i månaden. Men det är illa nog alltså.
Ja, visst.
Hur länge höll du på med det?
Från 71 till 76.
Ja, du ser det. Och sen blev det rallarliv. Och sen en jävlas massa däckare. Och en massa olika namn.
Ja,
det är säkert, alla här har säkert läst en Kjell Genberg utan att veta om det.
Ja,
under
tack.
Pseudonym. Men du, hemskt välkommen. Nu vill vi höra lite mer om hur det går till att producera så in i helskotten med böcker.
Ja, först ska jag väl hänga med på den här religiösa temat för kvällen och säga tack så mycket för att jag fick komma hit tillsammans och bli de tre vise männen då. Jag har aldrig varit i Knutby, men min morfar och mormor var väldigt religiösa och jag växte upp hos dem. Och det är väl därför jag har mördat så in i helsike med folk. Jag som sagt född i Hudiksvall, alldeles utanför Hudiksvall. Jag började skriva väldigt tidigt. Jag skrev uppsatser. Jag vet inte om det fortfarande heter så. Allting har ändrats i skolvärlden sedan Björklund kom. Och då skulle man, sa fröken, skriva om blommor och vin. Inte så, men nästan. Och om vackra ängar och trevliga människor och gärna om Gud. Och så fanns det alltid ett fritt ämne och det valde jag. Så att jag satte igång och skriva om båtar som sjönk, bilar som krockade, flygplan som störtade. Och när jag tog det riktigt ordentligt så ordnade jag till någon vulkan som spydde lava över någon hel stad. Så att jag tror att när jag slutade plugget så hade jag väl tagit livet av minst 30 000. Jag hamnade i tidningsbranschen. När jag var 14 år så ville jag gå och se barnförbjudna filmer. Så jag gick till Hudiksvallstidningen och sa att jag är en jävel på att kunna allting om film. Man måste ju alltid ljuga lite när man söker jobb. Så att jag fick konstigt nog ett presskort av dem och så fick jag gå och recensera film. Och det var jättetrevligt för att då kunde man alltid ta med sig någon jämnårig tjej in i mörkret och sådär. Jag gjorde en tidning för läroverket i Hudiksvall. Och där hade jag ett skop som berättade att Hudiksvalls högre allmänna läroverk inte styrdes av rektorn utan av rektorns elaka kärring som hette Beata. Och då fick jag sparken. Och detta hände strax före lunch. Och strax efter lunch hade jag fått anställning som radskrivare på Hälsingekuriren. Jag fick 10 euro raden. Och om jag lyckades fixa en bild så fick jag 10 spänn. Och det var rätt mycket 1957-56. Och på Kuriren blev jag bekant med en man som skötte annonserna. Vi delade skrivbord, han och jag. Och antagligen så tyckte han att jag bredde ut mig alldeles förfärligt. För en dag kom han och sa, hörru du, det har kommit en båt till Hudik. De behöver en mäskalle, jag tycker du ska ta det. Så gjorde jag det. Och så var jag ute till sjöss i några år. Och sen kom jag tillbaka till tidningsbranschen. Var nattredaktör i Söderhamn. Blev lokalredaktör i Ljusdal. Och sen tog min tidningsbana inom dagspressen i alla fall slut. För jag träffade ett rockband. Ett popband egentligen kallades alla då. De hette The Panthers. Vilket väl var hälsingska för The Panthers. Och jag blev deras manager. Jag åkte hem till morfar och mormor och berättade att nu är jag manager. Mormor tittade lite snett på mig och sa, människor är vi väl allihop. Och det gick bra för de Panthers. Så att jag blev uppraggad av ett produktionsbolag i Stockholm och hamnade och blev manager eller PR-knutt eller vad fan det var. För ett band som hette Lennon Leakings. Och så var det några andra som jag också fick se till att de kom i tidningen. Och det där var ju rätt kul. Och sen efterhand jag jobbade med Shanes. Jag gjorde poptidningar tillsammans med Shanes general manager som hette Lennart Lindström. Jag blev chefredaktör människa. Det var istället för att få högre lön. Och vi gjorde en tidning som hette Idolnytt som hade väldigt tjusiga planscher på de pojkarna. Och så skrev vi väldigt bra artiklar om vad de hade för älsklingsfärg och skodummer och så. Och mot slutet av 60-talet så hamnade jag ihop med Björn Skifs och Slam Creepers. Och jag tyckte att jag var en ohyggligt duktig manager. Jag skulle sitta i baksätet och dricka grogg och röka feta cigarrer. Men det fick jag inte för Björn. Han sa att du ska hjälpa till att bära. Och den jäken hade han en orgel. Så att när poptiden var slut för min del. När den här nya proggen kom med sina tjusiga texter. Palme och Geijer, Nixon, Lakejer, det var en låt. Den skrev inte jag. Jag slutade i alla fall och hade ont i ryggen efter bärandet av denna hamnodorgel. Så att jag kunde ju inte utföra något sånt där hederligt arbete. Åtminstone inte vad mina släktingar i Hälsingland kallar det hederligt arbete. Nämligen hugga i skogen eller gräva diken. Så att jag tänkte, jag har ju skrivit en del. Och så skrev jag. Ja, under en period då levde jag på att skriva åt nykteristidningen Accent. En krönika var fjärde vecka och fick 40 kronor för varje. Så att jag blev ju inte likadan som nu i alla fall. Och jag sökte jobb hos Wahlströms bokförlag. Och det var där jag lärde mig allting om Vilda Västern. För att de sa att ja, Vilda Västern kan du få översätta åt oss. Och så gav de en hel drös böcker. Och så visade det sig att de flesta var på norska. Och norska och svenska är väldigt lika. Låter jag alltid så här? Fast det är väldigt många norska ord som inte är samma som på svenska. Fast de ser nästan likadana ut. Så mina första översättningar var väl åtminstone roliga. Sen kom jag på att det var nog ganska ljuset förtalt det där. Så att jag tänkte, skriva jag själv så får jag kanske ungefär lika mycket som när man översätter. Plus vad de har betalat för att köpa in manus från olika utländer. Så jag satte mig och skrev 4 böcker om en kille som jag kallade för Kid Hill. Hill var ett väldigt populärt namn då på slutet av 60-talet, början av 70-talet. Det fanns en Joe Hill som de spelade låtar av stup i ett. Han blev skjuten i Utah. Jag tror inte att det var för att han skrev låtar. Det var visst för ett mord. Och jag skrev 4 stycken då och gick till Wahlström och sa, de här är mycket bättre än de jag har översatt. Det skiter vi som, sa de, för att vi har så mycket Vilda Västern-manus så vi kan gödsla med dem. Så jag åkte vidare till Williams förlag och där hade jag faktiskt mera tur än jag förtjänade, för att de hade produktionssammanträde den dagen jag kom. Och jag fick lämna ifrån mina böcker och så fick jag sitta i en korridor och läsa med och andra tidningar som de gjorde. Och så efter 3-4 timmar så kom det en rar dam och sa, jo, direktören har bestämt att den här boken ska vi ge, de här böckerna ska vi ge ut. Men vi vill förstås att det ska bli 10 stycken till att börja med. Ja, det tyckte inte jag var så farligt. Jag hade ju 4 färdiga. Och sen var det bara ett litet problem, tyckte damen. Direktören har bestämt att Kid Hill kan han ju inte heta. Han måste heta något annat. Jaha, vadå då, tyckte jag. Jo, de har sagt att han ska heta Ben Hogan. Jaha, sa jag, det är väl bara att ändra då. Sen tog det några år så fick jag veta att det fanns en människa i verkligheten som hette Ben Hogan. Amerikansk golfproff som tjänar miljoners miljarder på att knacka på en liten boll. Och då förstod jag ju också vad direktörerna sysslar med på arbetstid. Det blev 56 böcker i den där serien. Och den gick inte så bra alldeles de första 4, men när det hade kommit ut 7 då började de sälja så där 35-45 000 var fjärde vecka. Det var tvungen till det var fjärde vecka för att det skulle bli 13 per år. De var inte skrockfulla där. Och jag tyckte det var ganska kämpigt. För att de var med att skriva lite annat också. Jag gjorde ungdomsböcker åt dem. Så skrev jag åt ett förlag som heter Vänberg. Skrev jag en annan serie. Och så skrev jag några böcker åt någon som hette Winter som fanns i Danmark. Och det var mycket kul. Sen kom min första deckare. Och det var lite speciellt det också. Jag hade en kompis som, ja, nu har jag köpt hans hus för de pengar jag tjänade på honom. han hade startat ett förlag Och jag hade varit redaktör åt två av hans serier, en kriminalserie och en vilda västernserie. Och det var ganska kul. Jag raggade upp folk som översatt åt mig och sådär. Och så var det en som skulle ha översatt en kriminalroman. Och den där killen kom aldrig med något manus. Så att jag började bli rätt förtvivlad. Vi tryckte ner på västkusten. Och de hörde av sig till mig och frågade, kommer inte den där jädrans boken snart? Jo, då sa jag, han har lovat. Men den kom aldrig. Så att då fick jag sätta mig och hitta på själv. Så jag skrev en bok som hade det förtjusande namnet Fnask i fördärvet. Som inte innehöll ett enda fult ord, måste jag säga också. Fast det tyckte de inte om på bibliotekstjänst. Och på bibliotekshögskolan så blev jag förklarad paria. Men det där var någonting som var bra samtidigt. För att jag fick åka runt i Sverige och hålla små föredrag och liksom försvara vad jag gjorde. Jag hann aldrig säga mycket för de bara skällde på mig hela tiden. Och sen tänkte jag, det är tröttsamt det där. Så att jag sa, jag vill ha så här mycket pengar ifall jag ska komma. Ja, det får du. För då kom de och snälla människor i nävskor och palestinasjalar som kom med pengar hela tiden. Sen utlyste Bonniers förlag en tävling. En deckartävling. Så jag skrev en bok som heter Storstöten. Hallå. Det var väldigt populärt med stötar på den tiden. Det var dubbelstöten och enkelstöten. Det var Arvidssons fel alltihop. Och den där boken fick jag underhand veta att jag hade vunnit med. Och jag blev så lycklig. Så att jag satt där och väntade på att det skulle hända någonting, att det skulle bli officiellt. Och så kom det officiella beskedet och då visade sig att det var en människa som hade kommit ut med ett par böcker tidigare på Bonniers som hade vunnit. Och min bok kom ut på Forum. Så att den kom i alla fall. Och sen började det. Sen har jag skrivit deckare och historiska romaner och allt möjligt under en herrans massa år. Det är 1966 kom min första bok och den är väl inte så väldigt mycket att säga om utom att den var för gräsligt dålig. Men det gjorde ju då för två år sedan så tyckte jag att jag kunde fira 40-årsjubileum blev det då. Så att jag tog en extra grogg till kaffet. Sen i slutet av 70-talet, jag tror det var i samband med att den här boken Gudfadern kom och filmen Gudfadern som är så jädrans bra, då ville Williams förlag att jag skulle göra serier åt dem. De hade en serietidning som heter Mafia. Och jag fick hitta på en gubbe som fick leva i maffiavärlden. Och det gjorde att jag blev intresserad av det där. Tidningen blev inte så förskräckligt långlivad i och för sig. Men jag började läsa in då allting som jag kunde hitta om maffian. Och William sa, kan du inte skriva en bok om det där? Jo, det sa jag. Och så la Williams förlag ner. Så att det vart aldrig någon. Men här om året så hittade jag det manuset och så daterade jag upp det. Och så lyckades jag få det sålt till ett förlag som faktiskt var väldigt nöjda med det där. Och till och med tyckte om mig. Och det tog alltså mer än 30 år att göra den boken färdig. Och alla säger att jag är en förfärlig snabbskrivare. jag har tröttnat, mer eller mindre tröttnat på att skriva böcker, kontemporära böcker. När man blir äldre vill man ju gå tillbaka till sin barndom. Jag är inte tillräckligt gammal för att gå tillbaka till 40-talet, men till 60-talet och 50-talet. Så jag har skrivit nu en bokserie som kom ut med alla tre, med tre böcker i fjol. Det är Den långa från Sundsvall, Den vackra i Huddinge och Den mördade i Mölndal. Och Den mördade i Mölndal har jag lite klockarkärlek till, för den kom ut i september i fjol när det var precis 40 år sedan högertrafiken infördes, och den handlar väldigt mycket om högertrafikens införande. Det var skojigt på den tiden. Jag hade en förfärligt dålig bil som jag prövade att köra på högersidan med, och det gick nästan bra. Det här med pseudonymer och sådana saker talas det ju om lite då och då. Jag har skrivit, jag har haft kvinnliga pseudonymer, jag har haft manliga, jag har haft utländska, jag har haft svenska. En gång skrev jag tillsammans med ett gäng människor, huvudsak från Skåne. Vi skrev en bokserie som hette Brottsplats Sverige, där jag skrev första boken och skulle liksom fixa till hur det vart. Jag ordnade till Sveriges första svarta kriminalinspektör. Han hette Harald H. Harald. Det var en liten blinkning åt Ed McVane, som hade en kille som hette Meyer Meyer i sina böcker. Så jag läser recensioner. Det borde man inte göra ibland. För i södra Sverige så fanns det åtminstone fem recensenter som hade väldigt svårt för mig. Genberg kan inte skriva, säger han, säger de. För Genberg har skrivit vilda västerromaner, och de som gör det, de kan inte sätta ihop subjekt och predikat. Och han är inte bättre när han skriver deckare. Så jag tänkte att jag måste göra någonting åt det där. Så jag skrev en deckare, och så hittade jag en kille i Lund. Mattias Boström heter han, jobbar på Piratförlaget numera. Och han tyckte att det var en bra bok. Så han gav ut den, och då hittade jag på en pseudonym. Nämligen Christian Åge. Åge stavas med AA i början, för då kommer man först i katalogen. Och flera av de där recensenterna som tyckte att Genberg skrev som en skit skrev att det var en väldigt bra debutant. Och då blev jag ju lite glad, för det var ingen som har skrivit att jag var debutant förut. Och nu de där recensenterna, de hade också väldigt kluriga anledningar till att de inte tyckte att jag var bra. Jag var inte akademiker. Det får man kanske inte vara här i Uppsala heller, men jag är inte akademiker. Men jag har skaffat mig nya titlar i alla fall. Min fru doktorerade för 4-5 år sedan. Så att nu kan jag kalla mig för herr doktor. Min dotter doktorerade för en och en halv månad sedan. Så nu kallar jag mig för pappa dock. Och nu har jag som sagt slutat skriva. Och ni vet, det finns ett gäng som kallar sig för Deckarakademin. Det är en fin förening, säger de. Och nu har de tydligen fått reda på att jag har slutat skriva. Så nu har jag fått ett hedersdiplom av dem. Och
ja. Tillbaka om du fortsätter.
Ja, men då fortsätter jag väl inte. Nej, jag har lite böcker med mig ifall det är någon som vill titta. De är skitdyra allihop. Minst 100 spänn.
Är du redan färdig?
Ja.
Ja. Ja visst, jag tänkte få första frågan, men ta den du.
Nej, men det är väl du applåderar sen får man.
Ja, det är
det. Ja, men det, ni applåderade ju i början, jag fodrar ju ingen mer.
Jag tänkte fråga i alla fall det här när ni skrev ett helt gäng då. Mm. Då hette ni Bolagevi, eller hur? Ja. Va? Fast det var, är det sant att man ska läsa det som bolag är vi?
Ja, det är.
Okay. Och det var 10 böcker det med?
Nej, inte för min del. Det var bara 3 för min del.
Men i hela den där serien?
Ja, om det inte var 12.
Ja, till och med det. Ja. Ja. Ja, jo, jag skulle också vilja veta att det finns ju några här som har varit med så länge så de känner till tidskriften Dust. Skulle du inte kunna säga några ord om den också?
Ja, tidskriften Dust grundades av en entusiastisk kille som hette Ivan Hedman på den tiden. Nu har han bytt namn och heter Morelius. Alla ska ju konstra till saker och ting. Och han höll på med den där. Den kom ut lite sporadiskt ibland. Och emellanåt kom den med 6 nummer för år. Ibland kom den med 1 nummer för år. Och det... Den var tydligen rätt populär i vissa kretsar i alla fall. 1994 så hade min son fyllt 14 år. Och då tänkte jag att snart vill han inte ha med farsan att göra längre. Så att jag tar chansen. Jag tog med honom på en rundtur genom Europa per bil. Och så hamnade vi hos Ivan Hedman. Morelius menar jag. Och det var lite glatt och trevligt där nere i Spanien där Hedman Morelius bodde, så att och de hade ju billig sprit också. Så han lurade mig att ta över den tidningen. Och 1995 kom jag mina första tidningar. Och sen har det varit 4 per år. De flest, i början var de bara 64 sidor tjocka. Sen blev de 132 sidor tjocka. Och nu la jag av i... Så att den slutade i fjol. Och den har recenserat en sjuhelsikes massa böcker. Nästan lika många som jag har skrivit. Och vi har till och med haft omslag på den mannen. Så då förstår ni kvaliteten på tidningen.
Näst sista tidningen har bästa omslaget.
Ja,
det är Peter och jag och en sån här öltank i mitten.
Ja. Allting ska göras enligt schema.
Ja, nej, men vi är väldigt glada för att vi fick vara omslagspojkar.
Ja, det förtjänar ni.
Tack,
ja,
tack.
Fast ni var väl påklädda tycker jag.
Ja, det var så mycket damer där i våran ålder. 60 plus. Vad händer med Dust nu då?
Den finns uppe på nätet. Den har äntligen hamnat i himlen.
Ja,
men det cyberspace.
Dust.nu va, eller?
Ja.
För att det är ju egentligen så att den var ett offer för politiken den där va?
Ja, jag vet inte det.
Alltså pressstödet försvann?
Ja, det gjorde det.
Det var därför du la ner den.
Ja, vi blev ju bortskämda. De första 8 åren tror jag inte jag fick ett öre i några bidrag. Sen var det någon som kom på att man kunde söka. Och så fick jag några tusen spänn. Och så sen ökade det där några tusen spänn till. Och sen när jag hade kommit underfund om att jag gick och använde de där pengarna till att försöka göra någonting med tidningen och se till att det blev dyrare omslag i färg och sådär. Då halverade de allt samman, så då hade jag inte råd att fortsätta.
Jag rekommenderar gärna att gå in på dust.nu för att ni följer ju faktiskt upp det som händer ganska bra.
Ja, den skulle kunna bli mycket bättre, men jag är ju lat nu. Jag har hållit på nu i 2 år och övat och övat och övat på hur man blir pensionär. Så att... Vi får se, du kan ju börja göra någonting åt den kanske, så du ja. Som är så ung.
Vi får förhandla om det.
Ja.
Ja.
För det handlar bara inte om pengar, för det finns inga.
Nej, vi har inga heller, så då passar vi väl bra. Klockan är mycket, men Carl G, fråga till.
Ja, för första kommentar, jag tycker du glider lite ledigt över det här bolaget. Jag tycker personligen, och enligt din mening vet vad jag talar om, så tycker jag att det är en av de alltså, finaste satsningarna inom svensk kriminallitteratur överhuvudtaget.
Ja, det var en bra idé, men det blev för mycket divergerat. Därför att vi var alltså fem pers som skrev. Och de personer som jag hade hittat på ifrån början och den stad som jag hade hittat på ifrån början, den förändrades betydligt snabbare än vad de här byggnadsnämnderna klarar av. Så att och personerna, jag gjorde den här killen som jag anser vara min huvudperson, Harald, till en ganska timid mörk kille som var relativt duktig som kriminalpolis. Men sen han blev helt annorlunda när andra tog hand om honom. Jenny Bertelius gjorde honom till kanske någonting som hon skulle ha velat haft i sängkammaren, jag vet inte. Och han blev annorlunda. Och jag tror att just för att det förändrades så väldigt mycket gjorde att den inte höll måttet hela vägen.
En fråga sen också. Du var inne på att när du pratade om Krikanåge. Det här du hade lite greppet som man ofta använde mot kritiker, att herregud, alla hatar Kjell Genbergs böcker, men när han skriver ut ett annat namn så då ser man på det på ett helt annat sätt. Men om det är så verkar det veta. Men är det inte samtidigt?
Nej, det är inte säkert att det är så. Sak är säker, det jag uppfattar det så.
Ja. Men det är så kanske att du skriver om helt nya figurer och så att du gör en ny satsning. Du skriver på ett annat sätt än vad du gör med tidigare böckerna. På ett sätt som kanske då faktiskt är kvalitetsmässigt bättre.
Utan att jag märker det själv i så fall. Men Christian Åge var en ganska kul bokserie att göra. Därför att den första boken utspelades i Stockholm. Sen flyttade förläggaren upp till Stockholm och blev förläggare här. Och då hörde jag av mig ner till Lena Pilborg som har bokförlaget Tre böcker i Göteborg. Hon hade gett ut en novell i en novellsamling av mig tidigare, Frankensteins monter. Jag tycker det var en ganska bra titel på en bok som utspelar sig på Göteborgsmässan. Och hon sa att jo visst, jag ger gärna ut fortsättningen här, du får skriva 10 stycken. Och du ska bara veta en sak, jag ger inte ut böcker som inte handlar om Göteborg eller västkusten. Så att jag skickade ner min kommissarie, Nyman hette han, och han fick vara precis som jag, helt okunnig om Göteborg, vilket i och för sig är en ganska svår stad att lära sig. Jag kan inte väderstrecken när jag kommer dit ner. Men han fick göra alla misstag som jag hade gjort, och det var rätt så kul.
Ja. Carl G, du är ju recensent. Nej, ja, det var svaret. Men du är ju recensent själv, så att du kanske har recenserat Åge.
Vi tar alla illa upp.
Okej. Även Genberg.
En gång i tiden när jag jobbade på Askby Kärnekull och var förläggare där, så försökte till och med göra en riktig författare av Michelle, men det gick ju vidare.
Nej,
vi har ju hört hur det gick.
Ja, det blev legenda där. Så att jag kom ut på legenda med fortsättningen på min Vilda Västern-serie. Där jag Ben Hogan var ju född i Hälsingland och emigrerade till USA, där han sköt ihjäl en massa folk och red en massa och hade helt kul för sig. Och sen tyckte jag att jag tar hem honom. Så att jag skrev en bok som kom ut 1980 tror jag det var, som hette En främling kommer hem. Och den fick ganska bra kritik faktiskt.
Jag skickade tillbaka en manus till honom. Man fick skriva om och sånt där. Jag vet som en mask hela tiden, men det blev
bra. Ja, det är fler än du som tar åt sig äran för den.
Ja. Tiden lider, som man säger i Jönköping. På tal om det religiösa här, menar jag. En fråga till möjligtvis innan vi lägger ihop. Om inte så i fallet så ska vi ha en riktig tackapplåd nu då. Stort tack.
Tack så jättemycket. Tackar.